Jag vill inte ta på mig munskydd till exempel, även om jag mycket väl skulle kunna tänka mig att göra det för mina medmänniskors skull, men då skulle jag verkligen ses som en östasiat, och jag orkar inte med. Alltså jag tycker att det räcker som det är. Jag vill inte utsätta mig för mer attribut.
Hej och välkomna till podcasten Nyanserat med Barakat. Med mig, Barakat Gebrahariat, entreprenör, demokratiagent och föreläsare. I den här podcasten kommer vi att fördjupa oss i frågor som berör rasism och diskriminering. Frågor som sällan får plats på morgonsofforna eller i ledarsidorna. Här gör vi plats för de perspektiv som osynliggörs. Det är dags att nyansera debatten. All right, då var det dags för premiäravsnittet av podcasten Nyanserat med Barakat. Jag sitter i mitt vardagsrum. Klockan är 23:32 och jag har på mig gympabyxor och en hoodie. Jag har suttit och redigerat podd hela kvällen. Det var inte alls så här det skulle varit, utan covid-19 har omkullkastat alla planer och ritat om spelkartan. Så jag sitter här nu lite nervös. Det var inte alls meningen att det skulle bli på det här sättet, men det har blivit så. Och jag har hastigt gjort om planerna. Egentligen så har vi spelat in flera avsnitt som skulle debuterat i nu våras. Men på grund av läget så har vi helt enkelt bestämt att vi ska släppa en coronaspecial istället. Och det innebär att vi i en rad poddar kommer att undersöka relationen eller interaktionen mellan coronaviruset och rasism eller rasistiska händelser. I det första avsnittet så kommer vi att prata om hur människor som socialt kodas som asiater har varit utsatta för stereotyper, rasistiska tillmälen, trakasserier och hatbrott och blivit stigmatiserade som virusbäraren. Det här har ju uppmärksammats ordentligt i USA till exempel, där både New York Times podd The Daily och Code Switch, som jag vill göra en shoutout till, en av mina favoritpoddar, har lyft det här. Där Donald Trump, surprise surprise, har konsekvent kallat viruset för the Chinese virus och dessutom fått motstånd för det och kritiska frågeställningar. Han har stått på sig. Någon i hans stab har till och med skämtat och kallat det för kungflu. Så jag tänker att vi börjar helt enkelt med att spela ett kort klipp från en presskonferens där Donald Trump får frågan varför han insisterar på att kalla det the Chinese virus.
Okay, why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this?
A lot of people comes say from it's China. Racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate.
Här är jag varje gång jag hör Donald Trump prata. Hans svar är föga förvånande, om än upprörande. Vi ska därför inte stanna kvar vid det alldeles för länge. Vad vi istället ska göra är att betrakta Trumps uttalande som ett skyltfönster till att förstå någonting mycket, mycket större. Det vill säga antiasiatisk rasism som har en rik historia. Det är ingenting som har kommit ur tomma intet. Det är ingenting som formuleras i ett vakuum. Det är någonting som är en del av rasistisk tradition. Det ingår i det koloniala arkivet, om man så vill. Och därför ska vi gräva lite mer i det utifrån premissen att det här är någonting som inte riktigt, riktigt diskuteras på allvar i Sverige. Och till min hjälp så har jag ett par experter. Den första är Yang Mellington som är kommunikationschef på Teskedsorden och en av moderatorerna på Facebookgruppen Jag är här, som har nästan 75 000 medlemmar och bland annat har som mål att agera antirasistiskt på sociala medier.
Ja, det är Yang här.
Hej San Yang, det är Barakat.
Hej, hej, hur är det?
Det är bra, tack själv då.
Ja, men det är bra.
Vad härligt, vad fint att du kunde vara med på så kort notis.
Ja, men självklart.
Uppenbarligen extraordinära tider vi lever under. Och,
ja, verkligen.
Och jag kände att det var så viktigt att få med den här aspekten i podden och prata om corona och hur den riskerar att förstärka rasistiska stereotyper. Och jag halkade in på din Facebook-sida. Innan vi kör igång, du är alltså kommunikationschef på Teskedsorden.
Ja, precis det.
Du har också någon form av roll i Jag är här. Kan du berätta lite om den rollen?
Jag är en av moderatorerna där. Vi är ju aktiva där varje dag i veckan. Så att vi har ett rullande schema med personer som hjälper till och modererar och administrerar Facebookgruppen som har över 74 000 medlemmar. Så det är många att hålla reda på. Och då gör vi olika aktioner när vi ser att det är till exempel på en nyhetssajt som dränks av hat eller hot eller hån. Där människor som tycker annorlunda utsätts för
Och jag har förstått det, det är oftast det med rasistiska förtecken också.
Ja, det har varit väldigt mycket. Det är för att det är så tydligt och det är också för att det varit ett sånt väldigt stort problem. Men vi tittar ju såklart även på annat. Alltså alla diskrimineringsgrunder gäller ju liksom både kön och sexualitet och funktionsnedsättning till exempel. Men absolut, rasism har ju varit det stora. Det är många aktioner på det eftersom det är så mycket som förekommer.
Det finns med andra ord en historia här. Så det här är ingenting som bara aktiveras i samband med till exempel coronakrisen.
Nej, alltså rasism mot asiater är ganska speciellt för den är så osynlig och det har vi försökt att säga i många år.
Men jag tänker att vi kan bara raskt hoppa över till att prata om hur det uttrycker sig nu under coronaviruset, under hela den här globala pandemin. Kan du inte dela med dig hur det har sett ut och hur det har uttryckt sig?
Alltså, det börjar ju med att själva utbrottet startade ju i Kina, i Wuhan. Och folk var oroliga för att det skulle sprida sig sådär. Det är inte speciellt trevligt att ses som ett virus när man kommer gående. Liksom.
Nej,
och det har jag tänkt på själv. Att jag vill inte ta på mig munskydd till exempel. Även om jag mycket väl skulle kunna tänka mig göra det för mina medmänniskors skull. Men då skulle jag verkligen ses som en östasiat. Och jag orkar inte med. Alltså jag tycker att det räcker som det. Jag vill inte utsätta mig för mer attribut.
Just att du blir tvungen att förhålla dig till de här rasistiska stereotyperna. Speciellt i de här tiderna när människor som antas vara asiater liksom är måltavlor för hot och hat och andra typer av stereotyper.
Alltså det har blivit väldigt mycket också. För det handlar ju också om de här fruktansvärda djurmarknaderna som finns på vissa håll i Kina. Och då generaliserar man då att alla kineser eller östasiater överhuvudtaget är äckliga, att man misshandlar djur, att man är smutsig och att man äter äckliga saker. Alltså, den typen av kommentarer, det kan inte folk se att det är rasism. Vi hade liksom sådana i vår grupp jag är här som sa, jag kan inte se att det förekommer någon rasism i den här tråden, så att, jag vet inte riktigt, men folk får ju tycka att djurmarknader är hemska.
Och så det blir en glädjande skala på vad som faktiskt var rasistiskt och vad som ansågs vara någon form av så här legitim kritik mot kinesiska djurmarknader.
Ja, men precis. Och jag tänker att det där belyser så himla tydligt, och det här är ju inte bara för den här gruppen såklart, utan på varför man behöver utbildas i vad rasism är och vad det får för konsekvenser och hur det tas i uttryck. För det är ju samma sak som med vad som helst. Om man inte förstår vad det är man upplever eller ser, då kan man inte heller göra någonting åt det. Man kan inte hävda sin rätt och man förstår inte heller vad det får för konsekvenser. Om man inte förstår och kan känna igen vad rasism är, då förstår man inte heller hur det påverkar en. Just. För jag tycker att många gånger det blir någon slags konstig diskussion av att varför ska man prata om det här? Det är ju så positivt. Det är positivt att man anser att asiater är intelligenta eller att de är så. ja, men om det vore så, hur kommer det sig att ni inte har några asiatiska vd:ar? Alltså, hur kommer ni sig att ädda på som sexualiserade objekt om man är asiatisk kvinna eller som totalt asexuell om man är en asiatisk man? Stereotyper.
Just det. Okej, avslutningsvis då. Hur tycker du att vi kan bemöta den här typen av stereotyper? För vi konstaterar att de dyker upp, de kanske förstärks och under coronakrisen, men att de finns ju där och har funnits där under lång, lång period. Hur kan vi bemöta dem?
Ställning, man måste våga uttala det man ser och säga ifrån. Jag tror att det är den här tystnaden och rädslan för att lägga sig i som gör att människor känner sig så utsatta. För det är ju ofta, alltså det är klart att det är otäckt att bli utsatt, men det som ofta lämnar spår kvar hos människor, det är ju att ingen annan ingrep. Att det var som att ingen annan tyckte att det var viktigt, att man inte var viktig att försvara eller att det där inte var någonting att bry sig om. Det ger ofta mycket, alltså i längden är det det som gör ont.
Drabbande ord av Yang Mellington. Jag blev väldigt, väldigt rörd av att prata med Yang. Särskilt det sista stycket där, det gjorde mig väldigt emotionell för att jag kunde spegla mina erfarenheter i Yangs berättelse. Den här känslan av att inte vara riktigt förstådd, att synliggöra rasistiska händelser men inte riktigt bli trodd eller behöva ödsla en massa energi på att översätta och övertala människor som inte själva drabbas av rasism. Att det som sker de facto är rasistiskt, det i sig är någonting som jag själv har lagt väldigt, väldigt många timmar av mitt liv på. Därför blev jag också väldigt glad över att Yang lyfte upp vikten av att bli mer utbildad i att lära sig att identifiera vad rasism faktiskt är och hur det kan uttrycka sig. Vi har i Sverige i regel en väldigt snäv bild av vad som utgör rasistiska episoder eller vad som definieras som rasism. Det är oftast en överbetoning på intentionalitet, det vill säga har det funnits en avsikt, eller individualitet, det vill säga att det är någonting som kan isoleras till enskilda aktörer istället för vad det egentligen är, det vill säga ett strukturellt fenomen som är rotat i historia. Och just den historiska biten var ju Yang inne och berörde. Men min nästa gäst som jag har ringt upp, Tobias Hubinett, som är lektor och lärare vid Karlstads universitet, har många, många, många års erfarenheter av att arbeta med frågor som berör rasism och diskriminering utifrån olika perspektiv. Hallå?
Hallå?
Hej, Tobias Hubinett.
Hej, Tobias. Ja, hej.
Hej, tack så jättemycket för att du kunde ta dig tiden att prata med mig. Vi kan väl börja, du har ju varit en frontalfigur i frågor och forskning som berör rasism i generellt, men i synnerhet också mot människor som har någon form av asiatisk påbrå. Berätta lite om vad du gör.
Ja, nej, men jag jobbar idag som lärare och forskare vid universitetet i Karlstad. Jag har för närvarande forskningsmedel för att undersöka hur man i Sverige, eller bland svenskar, jag tänker, uppfattar rasism. Vad som är rasism och så vidare, vad som inte är rasism.
Så du har ju med dig liksom ett brett historiskt perspektiv och det är mycket därför som jag vill ha med dig på tråden. För du nämnde också att det här är inte bara, eller bara det är, återigen, jag gör luftcitat här, berättelser och diskurser, utan det är också någonting som översätts i faktisk diskriminering i form av hot, hat, våld. Kan du berätta lite mer om hur det har sett ut där kring just att människor som kodas som asiater riskerar att bli utsatta för hatbrott till exempel?
Det är alldeles uppenbart att just nu och sedan en månad tillbaka så har det ju rapporterats in mängder med incidenter då som asiater som bor i väst då har utsatts för i en mängd västländer och i länder som USA och skulle jag gissa också England, där det finns siffror, så är de siffrorna glasklara att det kanske är den gruppen som just nu utsätts allra mest. Och detta kanske man då, nu har jag inte liksom, jag kan inte säga att det är exakt det, men jag kan tänka mig att i normalfallet utan pandemin, alltså när vi inte har såna här stora epidemier, så är det säkert andra grupper som utsätts mer. I Sverige är det gissningsvis muslimer och romer. I USA är det gissningsvis latinamerikaner och svarta. Nu är det asiater.
Och jag tänker väldigt mycket nu på, vi har ju sett att Donald Trump konsekvent har använt the Chinese virus, och man har även pratat om kung flu och så vidare. Vad tänker du kring det här utifrån ett historiskt perspektiv?
Det är ju, ekar ju då kan man säga av hur man har sett och betraktat och även behandlat asiater historiskt då från 1800-talet och framåt. Det finns sådana, skulle jag säga, kopplingar bakåt. Även om det, alltså när det väl händer som det gör just nu då, så är det ju också konkret en fråga om att det är tider som kommer från Kina och Asien. Vilket gör att människor som på något sätt kan kopplas till den regionen då, den delen av världen, uppfattas som att de bär på det här viruset på något sätt, i det närmaste biologiskt. Det är väl så man får tolka att människor på något sätt attackerar och trakasserar asiater. Och det kan också såklart handla om att människor tar ut sin aggression och sin frustration på personer som de uppfattar på något sätt ansvariga.
Men det här är alltså ingenting som kommer från tomma intet. Det finns ju gamla berättelser och stereotyper som på något sätt är arkiverade, och de liksom aktiveras nu. Berätta lite om hur historiskt det har funnits en bild av människor som har kodats som asiater eller har betraktats som att kommit från Kina. Vad det finns för stereotyper kring dem i samband med att vara virusbärare och så vidare.
Ja, om vi bara håller oss till västvärlden då och struntar i hur man ser på asiater i Latinamerika, Afrika, övriga Asien, Mellanöstern och så kan man säga att det börjar någon gång mitten, slutet på 1800-talet, när den första större invandringen av, i början när det just kineser äger rum till framförallt USA, men också Kanada, Australien och Nya Zeeland. Och då finns det starka, som också blir starkare, föreställningar om raser som inte bara hierarkiserar raser, utan också gör att vissa raser, som man säger då på den, USA på den tiden, är kopplade till smuts, till sjukdomar, till dålig hygien. För det här rastänkandet är också väldigt kopplat till just det här med hygien och renhet. Alltså kroppsrenhet, men också, skulle man kunna säga, andrenhet. Och en grupp som uppfattades som kanske mer smutsiga än andra, och smutsiga kanske i alla bemärkelser, alltså inte bara kroppsen utan också kanske tankesätt och renadsätt och sådär, det var just asiater och kineser. Och det handlade delvis om vilken typ av yrken de fick syssla med, och det kom att syssla med i huvudsak, inte minst i USA då, där många hamnade inom tunga kroppsarbetaryrken, byggde järnväg, fäterier, restauranger och sådär. Och det gjorde då att människor, vita människor, men säkert också andra amerikaner som inte var vita och redan hade bodde i USA, uppfattade att kineser och asiater på något sätt bar på smittor, sjukdomar och så vidare.
Och nu har vi ju nämnt USA väldigt mycket, och du har ju poängterat att det rör sig om en global företeelse. Hur har det sett ut i Sverige? Det är vanligt att man får höra att ja, men det har inte, det här, vi pratar om USA och andra länder, men hur finns det några såna exempel på Sverige?
Ja, inte på det sättet att invandringen från Kina och den delen av Asien som vi talar om, den är väldigt sen och handlar ju till att börja med väldigt hög grad av adoptioner av barn. Och lite senare också av invandring av kvinnor då, som kommer från gifta sig med svenska män. Så det är speciellt med just invandringen för Sverige. Däremot så delar ju Sverige och svenskarna samma typ av, kan man säga, panvestinenska föreställningar som har massbrist, inte minst då genom populärkulturen. Och inom populärkulturen, som ofta då kommer från England eller USA, den engelsktalande världen, inte alltid men ofta, så fanns det idéer om just det här med att asiater och kineser var på sjukdomar och var just smutsiga. Och den typen av idéer, de kom ju också till Sverige. För lite mer än 100 år sedan så dyker det upp sådana karaktärer till och med inom populärkulturen. Det fanns den kanske mest kända populärkulturella karaktären som på något sätt ska vara en kineser. Att jag var en påhittad person som hette Fu Manchu. Och som ganska mycket, kan man säga, blåkopian eller ursprunget till den typ av bovar som vi fortfarande ser ibland inom, särskilt inom funktionen för då, tv-serier och sådär. Det är någon slags orientalisk kejsare eller despot som är i det närmaste överintelligensen också genomgående.
Jag tänker väldigt mycket på det du nämnde innan också, att det finns ett element av sanning att åtminstone det här viruset har sitt ursprung i, på de här kinesiska djurmarknaderna. Hur kan vi se skillnad på, det här är något som jag har sett många prata om, så här, legitim kritik av kinesisk djurhållning kontra när det svämmar över till att vara rasistiska stereotyper?
Utanför västvärlden så har ju väldigt många länder och kulturer andra sätt att prata sig till djur på. Det är inte bara i Kina och Asien, utan det gäller ju större delen av Afrika och stora delar av Latinamerika och Mellanöstern också. Det betyder inte att man alltid liksom är elak mot djur, för det finns en sån idé också. Medan västerlänningar är snälla mot djur, exempelvis genom att vi har husdjur här, vi bor med djuren till och med. Och även djuren vi äter upp försöker vi behandla väl innan vi dödar dem, exempelvis. Bedövning och sånt. Ja, det är en jättestor fråga. Det är klart att man som, alltså både som kines eller icke-kines, så har man ju, tycker jag, rätt att kritisera en viss typ av djurhållning som helt uppenbarligen är liksom plågsam för djur. När det sen handlar om att virus uppstår titt som tätt, den här typen av pandemier har vi sett förut, åtminstone det här är väl den tredje som tar många liv, skulle man kunna säga, efter andra världskriget då, som blir en global pandemi och som då kommer ifrån, det är inte alltid Kina utan det kan vara från andra delar av Vietnam och sådär. Men oavsett så är det ju liknande typ av djurhållning som ligger bakom, kan man säga.
Precis.
Tycker att det går att kritisera det även som västerlänning och svensk.
Just det. Men då tycker vi rundar av lite med att så här, jag hör dig och jag tänker, hur i sådana fall för oss som vill stå upp mot antiasiatiska tankefigurer, som vill bemöta dem på sociala medier eller i privata möten med andra människor. Jag märker ju själv att de här bilderna aktiveras från alla möjliga håll. Vad finns det för kännetecken för att veta att det här är antiasiatisk rasism och inte en legitim kritik mot djurhållning i vissa regioner av världen? Vad kan vi titta på för att lära oss att se rasism, helt enkelt? För jag vet att du forskar ju mycket inom det också.
Ja, nej, men det är väl när det just övergår till överdrivna stereotyper, så till den milda grad att vi föreställer oss att de äter i stort sett allt de går att äta och mer därtill. Kanske som äter stenar och mineraler. Det är det blir på de nivåerna som det alldeles uppenbart handlar om att det inte är okej och att det är rena lögner som sprids då. Och som då riskerar att göra asiater som bor i väst då illa, kan man ju säga.
Just det, så det finns all anledning att spärra upp ögonen ytterligare och rikta strålkastarljuset mot den här typen av stereotyper och berättelser och narrativ som pågår. Du ska ha ett stort, stort tack, Tobias Hübinette, för att du ställde upp. Och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och stay home och stay safe, som vi alltid säger.
Mm, ja, men detsamma.
Ha det superbra. Tack så mycket. Hej. Ja. Tack för att ni lyssnat på podcasten Nyanserat med Barakat. Ett specialavsnitt med anledning av coronaviruset. Vi har pratat om den antiasiatiska rasismen som ökat lavinartat i pandemins kölvatten. Den här podden kommer fortsatt att belysa samspelet mellan corona och rasism. I en serie avsnitt kommer vi att ta upp fler ämnen i temat. Ämnen som vilka drabbas extra hårt av viruset och varför är det så? Följ mig på Instagram där jag heter @barakat_g eller surfa in på podcastens konto @nyanserat. Vi ses och hörs.